Du lyssnar på Sverigedemokraterna i Tyresö, när radio på succékanalen 91,4 MHz.
Hej och välkomna till Sverigedemokraternas första närradiosändning här på succékanalen 91,4 MHz i Tyresö. Om det blir lite barnsjukdomar och sånt så får ni hålla till godo med det första två, tre programmen vi sänder. Men vi bjuder på det helt enkelt den här gången. Ja, och vi har tänkt att vi ska bygga upp programmen lite med, vi börjar med en introduktion, presentation om vad programmet kommer att innehålla. Det tycker jag kan vara intressant för er att veta, så om ni behöver gå ifrån och koka kaffe eller vad ni vill
pyssla. Fast det gör du naturligtvis inte under detta fantastiska program.
Nej, men man ger dem en möjlighet att välja att...
De har mycket att se fram emot, kan vi säga.
Absolut, ja. Så vi kommer att ha något som vi kallar för en omvärldsanalys. Det är när vi pratar om saker som händer utanför Tyresö kommun. Vad har vi mera? Lokalpolitiskt ska vi prata om. Det är ju därför vi finns till, för att vi ska prata om det som händer och sker i Tyresö kommun. Och sen så kör vi väl en avslutning, en avrundning kanske man kan kalla det för, när vi är klara med programmet. Då kommer ni att känna att det här var någonting jag vill lyssna på igen, förmodligen, hoppas vi. Annars får ni ge en chans till nästa gång vi ser det.
Tror jag ändå att folk kanske vill veta vad det är för tjumma som sitter här och snackar, vad vi gör till vardags och sånt. Jag vet inte, Pelle?
Vem är då jag, kan man lätt fråga sig dem. Jag har varit medlem i Sverigedemokraterna sedan 1998, så jag känner partiet någorlunda, kan jag tycka. Jag har under vägens gång varit medlem i distriktsstyrelsen sedan 2009. Jag var även med och gästspelade där 99 och 00. Men jag har även varit ordförande för Sverigedemokraterna Tyresö, och jag har även en period som vice gruppledare i landstinget, heter det då, heter det regionen. Nu är jag gruppledare för Sverigedemokraternas kommunfullmäktigeförening. Det var lite kort om mig. Jag är från Tyresö, Fårdala. Jag är född och uppvuxen i, inte född i Fårdala, Nacka sjukhus nedlagt. Men jag har bott här i Tyresö sedan 71. Och då får ni räkna ut själva hur gammal jag är. 30 plus kan man säga, lätt. Tack för mig.
Ja, tack Pelle. Henrik Mellström heter jag. Jag är ordförande för Sverigedemokraterna i Tyresö. Jag är inte född och uppvuxen i Tyresö, utan jag är från Skåne från början, men har flyttat hit sedan ett antal år tillbaka. Jag tror det är 12 år när jag har bott här i Tyresö, och det är lika lång tid som jag har varit medlem i partiet och engagerad i kommunpolitiken. Ja, annars, om man ska säga lite mer så att ni vet vad det är för människor av kött och ben och inte bara en politiker, så jag är gift, jag har en bonusdotter, två katter, jag jobbar till vardags som kanslichef för Sverigedemokraterna i Stockholms län. Förmånen att få syssla med det här på heltid, med andra ord. Ja, det finns ju säkert mer jag kan berätta om mig själv, men det kanske kommer under programmets form eller något annat program där det kommer lite mer. Men det är lite mer i korthet i alla fall.
Ja, och så tar vi den tredje personen runt bordet idag vid den här sändningen. Jag heter Tony Björklund, jag kommer från Nynäshamn. Jag är fullmäktigegruppens sekreterare, politiska sekreterare. Har även uppdrag i partiet som ordförande i SD Nynäshamn. Och så har varit medlem sedan 2015, så jag är ganska ny så jämfört med de andra två herrarna runt bordet. Jag har en bakgrund som specialistutbildad sjuksköterska, jobbat i ambulanssjukvården i 13 år. Jag är gift, jag har en grabb som också är faktiskt politisk sekreterare i Tyresö. Ja, lite kort om mig, sådär.
Det är bra,
ja,
jag vet lite bra om oss, vem det är som snackar.
Precis.
Ja, men ska vi börja med lite med omvärldsanalys då, som du föreslog, Pelle? Vad som har hänt runt om i Sverige och Stockholms-trakten?
Vi ska ju då köra vår omvärldsanalys, där vi då går igenom det som har hänt i Stockholms län och med omnejd, och även runt Sverige och i världen. Men vi tänkte, vi ska inte beröra amerikanska valet så mycket. Det tycker vi, det gör andra så bra. Eller bra är ju fel uttryckt. Det gör de andra istället. Så att vi kommer då till exempelvis prata om förnedringsrån som var här nu i Solna. Har vi några synpunkter på vad sånt obehagligt, hur sånt obehagligt överhuvudtaget kan hända i det här landet? Har ni några idéer om det?
Ja, det har vi nog alla här, till mans och kvinns. Vi har ju ett stort utanförskap i det här landet, och det i sin tur beror på att vi har haft en alldeles för stor invandring i det här landet. Det gör att folk har hamnat i olika enklaver av slag där man inte känner någon samhörighet varken till samhället i stort. Men man känner samhörighet kanske främst till sitt gäng som man hänger i och så vidare, och ser andra människor som motståndare, offer, eller bara att man inte behöver bry sig om dem. Och det handlar ju om det här förnedringsrånet, för det var ju det handlade om, det som hände i Solna. Det handlade inte om att de ville ha en klocka eller pengar, det var inte det. Det var inte ekonomiska motiv bakom det som hände där. Utan det var ju ren och skär förnedring. Och det var ju dessutom människor som man inte kände. Så det var inte riktat mot de här människorna som individer, utan det var riktat mot de här som en symbol då. Eller en tillhörighet av en grupp, svenskar i det här fallet.
Vad jag läste mig till så hade det ju börjat med några personer som kommer fram till några helt okända förbipasserande och ska sälja droger. Och sen efter att när de inte är intresserade, då övergår det här ganska snabbt till en våldshandling mot de här personerna. Helt oprovocerat. Vilket slutar med en många, många timmars då misshandel, våldtäkt och så vidare. Och som blev avbrutna av några civilpersoner som framåt morgonkvisten kom förbi.
Tack och lov.
Även tack och lov.
Försent, ja. Men ändå.
Men det här är ju någonting som vi rent generellt börjar... Alltså, den här typen av händelser är ju sånt som vi mer och mer ser i samhället. Och de senaste åren har blivit allt vanligare. Både de grova våldshandlingarna mot framförallt okända personer som de inte har haft någon relation till tidigare. På gator, torg, mitt i nätterna.
Är det inte så också att... De är inte dumma på så sätt. De är dumma, men de är inte dumma på så sätt. De vet ju att om de blir gripna i Sverige så finns det inga fängelseplatser. De blir inte dömda. Vad får de? De får någon skrattretande dom. Därför är det fantastiskt när vi ändå kör en omvärldsanalys. Vilka straff man delar ut i Danmark till sådana som ska sitta bakom lås och bom. Om Sverige skulle kanske titta bara på ett grannland som Danmark och se hur man behandlar sånt här. Jag höll på att säga något elakt. Sånt här dumt folk. Så kanske signalpolitiken gör det att om du ger dig på folk så här på gatorna och torgen och bara för att ja, man kan råna och framförallt förnedra svenska unga pojkar, det blir ju ingen straff på följd. Men däremot om man då, signalerna blir att gör du om det här, ja då jäklar sitter du inne bra länge. Och vi har ju, nu har ju även Kristdemokraterna börjat prata om det, vi har pratat länge. Det är fullt i svenska fängelser. Ja, men Lisa då i Baltikum, var som helst. De ska sitta inne. Laglydiga människor ska kunna gå tryggt på gator och torg utan att riskera att bli våldtagen på en kyrkogård i Solna. Det är så sjukt det här samhället har blivit. Så att om våra politiker som bara ska... Jag kan tänka mig att Stefan Löfven och det här gänget, de kommer väl sätta en utredning som utreder om det var bra eller dåligt om man våldtar folk på en kyrkogård. Kommer de komma fram till att det var oacceptabelt och sen händer ingenting. Det är där vi stannar någonstans. Det är oacceptabelt, kommer de säga. Och sen så händer absolut ingenting. Mer än att det var oacceptabelt. Och det är ju... Wow.
Det kan vi nog alla vara överens om. Problemet är ju också att man i alldeles för lång tid i det här landet har haft en otroligt fokus på brottslingen. Att denna ska rehabiliteras och rättigheter, och man får inte kränka den här. Och man har inte brytt sig ett enda dugg om brottsoffren.
Nej.
Och det fortsätter ju tyvärr, även om jag väl kan skönja att man tar det här lite mer på allvar faktiskt. Men det är ju så dags. Det är först när folk börjar bli våldtagna på kyrkogårdar, det är då man reagerar, inte innan.
Nej.
Tyvärr.
Och jag sitter ju personligen som nämndeman i tingsrätten på Södertörn. Och där ser man ju framförallt ju, man tittar till ålder och sådana saker. Alltså det är många unga förövare. Och de får en massa rabatter hela tiden. Just på grund av att de är unga. Är man 18-19 år så får man liksom en tredjedel av straffet och halva straffet och så mot den som är vuxen. Och det här skapar också en situation hela tiden där det finns liksom ingen konsekvens av vad man gör. Man får en liten smäll på fingrarna och sen så kan man fortsätta med samma beteende. Och även där som vi har pratat om, det är lite relaterat till det här. Men när det blir gängkriminalitet eller när det blir liksom organiserad kriminalitet så lyfter man fram de unga och gör de grova brotten för att de inte får någonting. Så det här är ju en del av att man har ett samhälle där som jag ser att brotten beivras inte ordentligt på det sätt som borde göras. Det blir inte avskräckande. Därför vågar man ju också göra såna här dumma saker som händer här.
Tror ni inte att det här har att göra med punkt 2 vi tänker ta upp här, och det är yttrandefriheten i det svenska samhället, vart vi är på väg? Så till och med inom parentes har vi farlig utveckling, och det är ju det att det här har ju vi varnat för hur länge som helst i vårt parti om den här massinvandringen som det har varit framförallt senaste åren får fortsätta okontrollerat. Vi vet ju inte ens vilka som kom in i Sverige 2015, vad det var för några. Och nu har vi ju sett det här klart.
Nu vet vi inte hur många som bor i Sverige ens.
Nej, just det. Vi vet inte ens hur många som bor här. Och nu var det någon polis som sa att det finns minst 40 klaner som härjar i landet. Och då börjar de här som sitter då på yttrandefrihets... den yttersta socialliberala medierna, då börjar de raljera över att ja, men var inte Wallenberg och de här, det är också klaner som styr Rausing och de här, det är också klaner. Då förmildrar man och tramsar ner ett stort problem i Sverige, och det är yttrandefriheten i Sverige. Ja. Man törs inte säga saker, man ska inte få säga hur saker och ting är.
Det
är
man börjar diskutera semantik istället.
Orwell hade varit avundsjuk på det här samhället, tror jag.
Nästan. Jag tror inte att Orwell hade varit avundsjuk, det var ett sånt här samhälle han varnade för.
Han har ju nästan upphovsrätt på det här samhället, så han skulle kunna stämma staten.
Ja. Jag såg en ganska intressant intervju häromdagen med Mats Löfving, som är vice rikspolischef. Där han, och jag tyckte det var framförallt skrämmande att se hur nedvärderande eller dåliga frågor som journalisten på Sveriges Television ställer gång på gång för att försöka få honom på något vis att göra bort sig i tv så hon kan knycka dit honom, kändes det som. Men där han förklarar ganska tydligt hur det här fungerar. Och liksom, vi har både haft en tydlig, som han säger då i deras utredningar, en tydlig inflyttning utav individer och klaner och organisationer som kommer till Sverige just för att göra brott och hålla på med den här typen av brottslig verksamhet. Och då när man har då en svensk media som försöker att trycka till alla, som även myndighetsutövarna, från att prata om det här, det blir en väldigt knepig situation för alla.
Ja, alltså,
ska vi komma till rätta med det här då? Liksom?
Ja, vi måste prata om det. Och då kan vi inte ha en diskussion om vilka ord man använder. Nej. Att det ska vara det viktigaste. Nej. Diskussionen behöver handla om att vi har 40 klaner, släktband, hur vi vill ha grupperingar, som systematiskt utnyttjar samhället.
Mm. Det ser vi nu också i hur man, en dansk kille kommer hit och eldar en bok. Vad händer med yttrandefriheten? Då är helt plötsligt en religion. Då får massmedia det till att vara en folkgrupp. En religion kan aldrig vara en folkgrupp, det är nog helt omöjligt. Så att den här yttrandefriheten i Sverige, om en media som har någon, jag vet inte vad de för agenda, men den verkar ju inte vara folkets vän direkt, våran socialliberala media. Vad säger ni om det? Är väl inte, jag skulle ju inte elda en bok. Jag tycker att det är ganska smaklöst att elda en bok, men vad händer när man eldar en bok? Ska polisens resurser sättas in och jaga dem som eldar en bok? Det är inte ens olagligt vad jag har fått för vi har ingen.
Nej, jag vet inte. Som sagt, för det första kan vi kanske fastslå att islam är inte en etnisk gruppering. Det är en religion.
Mm.
Man kan inte vara rasist mot en religion. Man kan däremot härda mot en religion. Mm. Men vi har inte härdelselagar i Sverige.
Nej.
Det var länge sedan vi avskaffade det.
Nej, och ska vi då börja så här? Ja, men är det någon som får för sig att bränna en bibel, då ska den behandlas likadant också, ja, i så fall. Och det blir ju ganska galet.
Jag läste faktiskt att Marilyn Manson, som är en ganska känd amerikansk musiker, han var här och brände en bibel i Stockholm på en konsert. Var det någon som såg att det skulle vara upplopp efter det?
Nej.
Nej.
Inga,
alltså så här är det, man kan tycka att saker är osmakliga och jag kan väl hålla med, men jag är inte heller någon fan av att man bränner böcker, men det är så här att man får göra vad man vill med böcker man äger, man får elda upp dem. Sen kan folk ta illa upp, men så är det. Livet går inte ut på att du ska vandra okränkt genom livet, och det är bara att stå ut. Vem tittar bort då om det stör dig?
Ja, det är som när man tittar på tv-program hemma. Man har en valmöjlighet. Jag brukar byta kanal när sånt jag inte tycker det är bra. Jag går inte ut och eldar upp min egen stadsdel för att det är något jag miss. Eller jag känner mig kränkt. Det verkar rätt kontraproduktivt. Och
ja, det är ju det. Det är ju, framförallt så brukar man förstöra sina egna områden. Jag tycker inte man ska förstöra någons område. Men det är ju extra korkat kanske att förstöra där man själv bor. Det är väldigt konstigt. Men ja, nej, det värsta är ju också att det blir ju en självcensur här. Folk vågar inte säga och skriva saker och ting.
Nej.
Det är ju väldigt allvarligt när folk lägger band på sig själv.
Ja.
Jag är ju väldigt, man ska få säga i stort sett vad, eller jag tycker man ska få säga vad man vill. Men då får man ju också räkna med att folk kommer kanske inte tycka så mycket om en om man säger.
Nej, men absolut.
Men ingen ska ju hotas eller ofredas för att man uttrycker sina åsikter.
Nej, precis.
Nej.
Det blir ju ett väldigt stängt samhälle överhuvudtaget, där ingen vågar uttrycka sig på något sätt någon gång. Och det där, alltså där finns nog väldigt många som kan hålla med om att det blir ett väldigt farligt samhälle i slutändan när alla går omkring och tänker och tycker saker i bakgrunden. Det är så man skapar extremism, när man inte får möjlighet att uttrycka sina åsikter eller sina känslor, utan man måste liksom hålla dem inom sig. Då blir det bara mer och mer.
Vem har bestämt när ett ord helt plötsligt byter innebörd och blir en kränkning? Alltså, vem har den rätten? Att jag har ju suttit i regionen och där kom man fram till att man har en motion om att ordet andra generationens invandrare var kränkande. De tyckte att de minsann var första generationens svensk. Och det kan ju de som levde för flera tusen år sedan ha en åsikt om, kanske, som var första generationen som bodde där. Men när man börjar tramsa, det löser ju inga problem. Det är ju bara trams på så många plan, och det är lättkränkta människor som ska lägga motioner om trams. Faktiskt. Och sen kan man ju säga också här, där gick faktiskt Moderaternas gruppledare för trafiken upp, Kristoffer Tamsson, så sa något väldigt spännande, att Socialdemokraterna, som nu har sån hög svansföring, kanske inte skulle ha det i fortsättningen. För vet ni vad de kallade hans föräldrar som kom från Baltikum, sossarna?
Nej.
Jag vet, för jag var där.
Ja, då
pestlottor.
Kallade, ja, Socialdemokraterna kallade baltiska
flyktingar för pestlottor.
Pestrottor, ja. Så att saker och ting ändras ju. Och även idag är ju ordet pestrottor ganska fult ord att säga. Så att,
ja, det finns ju vissa före detta advokat, eller ledande företrädare för advokatsamfund, som brukar kalla människor för bruna råttor.
Just det.
Hon är tack och lov inte den positionen, men hon är däremot nu inblandad i ledningen av Uppsala universitet. Det är ju också spännande att sådana människor får de positionerna, när man kan kalla meningsmotståndare för bruna råttor. Det får man inga repressalier för, utan tvärtom en befordran istället.
Och nu har vi ju pratat en hel del här, så nu tänkte jag att vi skulle spela lite musik för våra lyssnare. Och det blir då Stefan Andersson, ni vet han som sjöng Catch the Moon en gång för länge sedan. Han har nu för senare år slagits in på historiska sånger och låtar. Och den här låten handlar om Gustav III:s statskupp. Och den heter Revolution.
Stig på ta plats, var officer, kom in i Stockholms slott. Jag har någonting att säga er, det har ni nog förstått. Jag kommer att besvara era frågor om en stund, men först så ska ni lyssna på er kung. Mörka moln på himmelen syns skymta utanför. Ja, denna politik som förs, den sondrar och förstör. Och det är min plikt, min skyldighet, att detta ändra på. Jag tänker inte stå här och se på. Ett ord skrivet i blod. Revolution. Revolution. Ni är alla militärer av allra högsta rang. Ni är styrkan att förgöra eller skydda detta land. Så därför vill jag veta, vem är för, vem är emot? Att under mig er konung kämpa med ert blod. Och just nu som jag talar så faller Sveaborg. Det sker under vår officer sprängportens försorg. Och Kristianstads alla trupper, de har låtit mig förstå att de är uppställda och redo att mot Stockholm gå. Livet i blod. Revolution. 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 För vad hela det som trasigt är. Revolution, därför mina herrar har jag samlat er här. Revolution, för att kunna veta om ni mig tror det tyvärr. Vad tysta ni är. Ett svar jag begär. Vad tysta.
Vi följer er vart ni än går i förbund. Vi vågar på din liv och blod om ni än så går under. Vi tror på er, vår konung, och vår konung vi tror. Vi ställer oss ut i er vakt och ger åt er en stor redo. Skrivet i blod. Revolution. Revolution.
spindel runt er arm. Låt den lysa vit. Jag är tecknet på vem som är vem och vem som är bandit. Och ladda era vapen, ladda dem med skarpa skott. Låt stridsropen eka mot dem som skövlat dem förrått. Det är
Yes.
Då kan vi gå in på lokalpolitiken.
Det tycker jag. För det är faktiskt det vi kanske ska prata mest om. Även om det är väldigt intressant och vi är ju ingen isolerad där. Det är klart vi påverkas i allra högsta grad vad som händer i Stockholmsregionen och i Sverige och även i världen i stort. Men det är ju ändå, vi heter Sverigedemokraterna i Tyresö och då är det ju Tyresö vi är främst.
Precis.
Arbetar i, engagerar sig och har synpunkter och idéer om.
Ja. Och vad vi har fått väldigt mycket mejl om och även blivit påringd om, eller fått samtal om kanske det heter, är hur Tyresö-invånarna känner sig icke-hörda och, eller överkörda är ett hårt ord, men de känner sig inte sedda. Och vi har ju några exempel på det nu. Jag hade en interpellation här i torsdags. Interpellation är en fråga som man ställer då till någon ledande politiker i Tyresö. Och min interpellation handlade just om bristen på lyhördhet. Det handlar om Tonstigen. En liten, liten vägsträcka.
Det är roligt när du sa lyhördhet och Tonstigen. Ja. Du är nöjd med den här.
Ja, men faktiskt. Den, Tonstigen. Ja, men, det var inte ens genomtänkt.
Det var inte ens genomtänkt. Ja.
Och då är det alltså en liten, liten vägsträcka som med återvändsgränd som man då ska bredda, även räta ut och spränga bort lite berg, så kommer det bli ofantliga kostnader, ofantliga i mot vad det skulle kunna kosta att, om man bara grävde ner vatten och avlopp och sen asfalterade och breddade pyttelite kanske åt på den vänstra sidan av vägen, öster och väster. Det är svårt att veta när man inte har varit där, men vänster sidan vet barbord var det ligger.
Här kan man ju säga att den som inte har riktigt koll på vad Tonstigen är, så sök upp den på Google Maps eller liknande karttjänst och titta på hur det ser ut. För den är inte speciellt lång. Den slutar i princip i ingenting. Och det bor 16, eller det finns 16 fastigheter ungefär på den här vägen. Och de flesta som bor där omkring, vad jag förstår, de är inte så jätteintresserade av den här snygga ombyggnaden eller förändringen som Tyresö kommun.
Nej, man bygger alltså på en liten stig, gör man en jättegata, en jätteväg som ingen, många ute på Tyresö Brevik framförallt har hört av sig, även ute på Raxtområdet, att vi bor ju här ute för att det är lugnt, fint, fridfullt, och nu ska kommunen då bredda gator och bygga trottoarer. Trottoarer kan ju vara fint, men bor man där ute så kanske trafiken inte är den mest omfattande just på de här småvägarna. Vi har sagt ja till en plan ute på Tyresö, men vi känner ju inte till alla småvägar. Det är inte så att vi åker och tittar, men det kanske när ortsbefolkningen hör av sig kanske man ändå ska lyssna och kanske skicka ut någon och titta. Är det verkligen värt att skövla en massa skog, planterade träd som deras förfäder har planterat bara för att det ser fint ut som en skrivbordsprodukt? Man får kanske åka ut i verkligheten och se hur det ser ut i området. Och när vi ändå pratar lyhördhet, vi har ju även vårt område i Trollbäcken, där Trollbäckens egna förening har kommit med ett fantastiskt mycket bättre förslag till hur man kan utveckla Trollbäcksområdet mot Tyresö. Tyresö kommun tycker man ska bygga 1500 lägenheter, 1,5 graningsringen i området, och det blir lite högre hus och det blir ingen enhetligt någonstans kan man säga, utan istället för att lyssna, Tony, du har läst det här också.
Jag tänkte nästan styra in på det här rent generellt. När vi pratade om det här med att lyssna på Tyresös invånare, så är det ju så att det är inte en enskild isolerad ärende det handlar om, utan det är ju en rad olika ärenden som har dykt upp under det senaste året framförallt, och även innan dess, där vi har reagerat och vi har arbetat ganska produktivt i en del. Kan du berätta mer om det andra som vi har, bland annat båtklubbarna, vi har ju tittat mer på Amaryllisparken och så vidare, där kommunen är på väg att köra, eller har försökt köra över folk.
Och det största vallöftet av alla som man inte riktigt infriade var väl Björkbacken. Nu börjar man flytta bort de boende som blev lovade att få bo kvar vid en viss partis valseger. nu börjar man flytta.
Du kan säga Socialdemokraterna, Pelle. Du tycker det är helt okej att vi säger
faktiskt
det var, som lovade en sak och sen inte höll det.
Ja, utan man kör någon form av lyxrenovering och man är så glad över att man ska ha japanska toaletter som spolar rumporna på folk. Jag tycker det är kanske inte det just vårdpersonalen efterfrågar i första hand.
Kanske inte de boende heller för det.
Nej.
Får jag bara säga en sak här, Pelle? Du skulle kanske ha sagt det när du presenterade vad du jobbar med till vardags. För jag tror att det är nog... Folk tror att du sitter och kanske sysslar med politik på heltid, men det gör du faktiskt inte.
Nej, just nu är jag lite trött för jag har jobbat 6 nätter här. Jag jobbar natt just nu på Björkbacken.
Vi kan väl konstatera att du vet vad du pratar om när det gäller det här?
Ja, det är väl inte den gladaste minen när personalen blivit utkastad ifrån sin arbetsplats och hamnar spridd för vinden är ju nästan så att med runt om i kommunen. Man har väl sett gladare personal kan man säga. Men vi får se de nya byggena som kommer bli väl fina. Och det ytterligare att den här kommunala personalen var väl i stort sett, om vissa hade styrt vidare, lovade en plats på det nya huset som ska byggas i, som skulle byggas i kommunal regi här i Bollmora. Men det blev också det i privat regi. Så vi får se vad som händer. Och det blir lite underligt när man i opposition driver en antiprivatiseringskampanj, men när man får egen makt så driver man privatiseringen själv. Så att det är så mycket, man märker det när man hamnar i politiken. Man säger en sak före valet och sen när man ska då få makten måste man då kompromissa bort sin egen politik.
Ja, för vissa är ju makten det viktigaste, så är det ju, inte principer. Det vet vi ju. Naturligtvis, det är ju det som är problemet. Man lyssnar inte på medborgarna, man glömmer bort att politikerna och tjänstemännen är där för folkets skull och inte tvärtom. Men med det sagt, man kan ju inte heller, man måste ju ändå, ansvaret som ledning är att man ska sammanväga. Och det finns ett obegränsat med resurser till allting. Det är därför man måste prioritera. Och ibland kanske man måste i vissa fall, man kanske ser saker och behöver ta ett ansvar som kanske den som är enskild individ inte ser. Men i det här fallet skulle jag bara säga, det är så många tillfällen. Det är markant liksom hur många gånger man bara struntar och kör över.
Precis. Ja. Och om man tittar på de här ärendena som vi har tittat extra på, så är det ju faktiskt ärenden där man mycket väl skulle kunna komma överens och tillsammans på ett bra sätt på ett tidigt stadium med de berörda parterna utan att liksom hamna i problemsituationen som Tyresös kommun, eller som kommunen ändå har hamnat i nu. Nu får man till exempel, vi kan ta det som båtklubbarna där man gång efter annan då krävt ut gatukostnader från båtklubbarna och sen helt plötsligt så får man smiskofingrar som har betalat tillbaka allting till alla de båtklubbarna för att man visade att det var olagligt att göra det där och så vidare.
Men det är inte första gången man gör olagliga saker. Nej, så nej, man har också ingen koll överhuvudtaget. Man gör fel i kommunfullmäktige när man förhindrar vissa avlägga motioner som ett brott.
Mm.
Det har ju kanske ordförande för kommunfullmäktige fått lära sig the hard way. Sen finns det ju fler exempel. Det finns övergångsställen som man målar som inte är lagliga att göra heller. Nej. Allting, ja, man har liksom ingen koll på vad man sysslar med.
Och ja, det är ju ganska... blev ju lagligt, men
det... Jo, men då gjorde man det på rätt sätt, så att säga. Mm.
Men varför vill man ha ett övergångsställe som ser ut som ett klotterplank?
Mm. Ja. Men om man nu ska göra det, om man har bestämt det, så får man väl göra det. Men då får man ju se till att göra det lagligt i alla fall. Mm. Och inte vara arrogant och oförskämd när man blir ifrågasatt, som vissa var väldigt mycket.
Och det är också en annan sak, innan vi ska försöka komma till någon konsensusröst det här. Och det är att vi som parti vill ju gärna lägga örat mot marken och lyssna. Vad tycker folk som bor här, som faktiskt röstar på oss och andra partier, vad vill de ha? Vad är det de vill ha av oss som politiker? Man kan inte liksom se förbi och tro att man är bättre bara för att man är politiker eller för att man är tjänsteman, utan man måste försöka öppna upp sinnet för vad som händer.
Man låser sig liksom. Ja. Det går prestige för de här sakerna, märker man. Att man kan, ja men det här, så här har vi bestämt. Men det finns ju ett annat alternativ som kanske är bättre. Nej, det har vi bestämt där och då är det så.
Ett ärende som tas upp nu är ju på, jag vet inte vilken dag det här rullar, det är ju en slinga som kommer rulla på närraden, men När vi spelar in det här så är det kommunstyrelsemöte imorgon. Och då har ju, det handlar om Apelvägen. Det är också, vilken domstol var det som slog ner på det här?
Miljööverdomstolen.
Har slagit ner på att Apelvägen inte var korrekt gjort. Och då sån enkel sak som att man kanske ska titta hur saker och ting ser ut innan man ska fatta beslut. Nu ska vi ta ett beslut igen, trots att jag vet inte att någonting är ändrat i planen.
Nej.
Utan allting har rullat på och ingenting är ändrat. Så att det här är ju omöjligt att säga ja till. Vi har ju ett område i själva planen som vi är positiva till. Det är +55 boende.
Ja.
Och Det tycker jag man kan tänka på. Med tanke på att det är så många proppar i själva bostadspolitiken i Sverige, så kan vi få flera plus 55 boende. Det gör ju att något äldre, jag är snart där själv nu,
ja, då
kan då släppa sina lägenheter och flytta till plus 55 boenden, och då blir deras lägenheter. Så det blir ju en positiv effekt när vi kan få folk att lämna sina lägenheter och hus och flytta till de här plus 55 boenden som... Det här är ju en fantastiskt fin byggnad invändigt om man tittar på den. Så att det ställer oss ju väldigt positiva att man kan bygga det här plus 55-boendet. Men det är väl också det enda vi tycker är jättepositivt i det här området för stunden. Så att, ja, vi får se vad kommunstyrelsen fattar för beslut.
Lite osökt när vi pratar nya byggnationer och annat sånt där. Vi pratar, glider vi över lite grann med infrastrukturen som faktiskt hör ihop med att man bygger nytt. Så måste man ha en infrastruktur som fungerar.
Just det.
För att du kan ju inte bara bygga hus utan att du har ordentliga gator och vägar och annat kopplat till det. Och det var ju någonting som vi har pratat om där, framförallt det här med vad som händer i kommunen. Hur ser det ut på våra gator? Hur är kvaliteten? Vad satsar man pengarna någonstans när det gäller... Ja, man bygger till exempel en massa cykelbanor och annat istället för att ordentligt sköta om vägar och
ja,
sånt där.
Och några av cykelbanorna är ju... Det känns väldigt underligt att man ska bygga en av de bredaste vägarna upp i Krusboda som vi sa nej till, var väldigt tydliga med, för flera miljoner kronor. Och där har ju även massa företagare ställt sina lastbilar ut med nätterna. Så nu kan de inte stå kvar där. Man breddar vägen, eller man smalnar av vägen ner mot Dalskolan, så att man kan ju inte ens mötas längre där, utan allt för någon, jag vet inte, någon cykelprestige här i kommunen. Jag skulle inte säga att det är svårt att cykla i Tyresö innan, men det här cykelkampanjandet, det är ju nästan en religion kan man säga. Mm. Då kan det bli hets mot folkgrupp, har jag lärt mig tidigare. Så vi får inte vara för hårda mot cyklister. Men att även ute vid Törresjövägen håller man på att bredda. Det är alltså en lugnt område, det är bara att cykla på där. Det är ju inte så att bilarna kör i 180 in i Törresjövägen. Så att det känns så konstigt prioriterat. Jag skulle ju hellre prioritera alla Tyresö kommuns potthål. Det är inte vara... Jag menar, jag åker på ut vid farmarstigen, jag studsar ju runt där som jag vet inte hur bilen studsar med alla lappade, lagade och hål som finns i den vägen. Så att kanske ska prioritera våra redan befintliga vägar innan vi hittar på cykelbanor som
inte för att dra ut det här i omvärlden igen i Sverige, så är det här lite motsvarigheten till att bygga höghastighetståg istället för att renovera och underhålla de järnväg som redan finns och se till att de fungerar och går i tid. Ska man istället lägga massa pengar på prestigebyggen?
Ja, ett tåg som ingen har efterfrågat heller.
Sverige kan vi ha några här Tyresö cykelbanor, samma sak som höghastighetstågen.
Tyresö kommun är ju ganska så brett, man har olika områden, det är inte så lätt att ta sig från det ena hörnet till den andra kanske och så vidare. Men om man bara satsar på, som det har känts ett tag nu, att man bygger för cyklister, inte sagt att man inte ska göra det ibland.
Nej, det kan man visst göra.
Men vad händer? Jag menar, hur många kan cykla från yttersta Brevik till centrum för att handla till exempel, eller göra ärenden, och sen cykla tillbaka med ungar och allt vad det är, och hinna till fotbollsträningarna och hiten och diten. Det här är ju någonting, jag pratade med en kollega från ett annat parti idag per telefon, och just det här med hur man fortfarande Tyresövägen till exempel inte har kommit någonstans. Alltså det bara står och stampar år efter år.
Vi kan ju inte bygga ut på Tyresö överhuvudtaget så vi inte har tre filer.
Nej.
Och nu när vi ska få tre filer eventuellt i framtiden, ja då ska den ena vara en bussfil, vilket är så ineffektivt och så hål i huvudet måste man ju säga. Så att tre filer utåt, ja. Men det ska vara vanliga körfält och inte busskörfält.
Och det kan man ju fundera på ett av dem kanske ett reversibelt körfält som man kan vända beroende på tid på dygnet och så vidare. Liksom.
Ja.
Som man har gjort vid uppe i Mölnvik vid heter det Värmdö. Och sådär.
Ja. Och när vi nu talar om vägar, vi har ju lagt en motion för länge, länge sedan om en som vi tog tillbaka för att kommunen beslöt om att bygga en rondell vid brandstationen. Men den har vi nu sagt nej till, för den rondellen är testad neråt Jönköping tror jag det är, och den fungerar inte alls. Och då ska man då implementera en tankesätt och modell som redan inte funkar någon annanstans. Så att någonstans, varför inte bara göra en vanlig rondell som man vet fungerar i något som inte fungerar i en annan kommun när man redan har ett halvt facit? Jag förstår inte.
Ja, nej, det är ju det vi säger. Det händer gång på gång att man fattar lite konstiga beslut i den här kommunen.
En annan sak, vi har nyligen haft ett kommunfullmäktige, det första efter sommaren.
Ja, just det.
Och,
för första, kan jag säga, första gången på ett tag så var alla närvarande också.
Ja, det med. Ja, det är den här pandemin som har varit, så har det ju varit lite, det har varit neddragning. Det har bara varit 31 ledamöter i kommunfullmäktige. Nu har man gått upp till 51 igen. Man har, man har börjat hantera motioner igen och lite annat sånt där som inte har varit under den här perioden. Jag tänkte då, apropå det, någonting som vi har jobbat hårt för och som partigruppen här har jobbat hårt för länge, det är ju tryggheten här i Tyresö. Ja, Pelle kanske vill prata lite mer om framförallt vad vi har haft för tankar och funderingar tidigare runt tryggheten i trygghetssituationen.
Ja, vi la ju motioner redan när vi var ungefär ända när vi var nya här. Vi var inte så varma i kläder. Då la vi motion rätt tidigt, det var 2010, 2011, 2012, där en massa år sedan, om just att vi ville ha kamerövervakning i just Tyresö kommun på att utreda otrygga platser. Men det var inte aktuellt, hette det då, från samtliga andra partier. Men nu helt plötsligt så påstår samtliga andra partier att de alltid varit för kameror, fick vi höra.
Ja, det är fantastiskt.
Socialdemokraterna varit väldigt för kameraövervakning hela tiden, fick vi höra nu.
Jag tyckte det var lite spännande att höra att jag vet inte vem i Socialdemokraterna var som gick upp i talarstolen och sa att det har stått länge i Socialdemokraternas partiprogram här i Tyresö.
Jag tror det var Mattias Tegnér som sitter i riksdagen som sa det. Jag var inte själv närvarande i lokalen utan jag satt och deltog på distans, men ja, det var, man hejar ju till liksom. Jag tror till och med att om någon tittar på det och såg mig så tror man nog att man ser att jag bara börjar skratta lite, för att
ja,
efter alla dessa år och dumförklara oss, spydiga, förärliga, förklarat hur meningslöst och dåliga åtgärder det här är, integritetskränkande, jag vet inte allt man har kastat. Nu helt plötsligt har man alltid varit för det.
Ja.
Det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Och man skäms inte för att stå och säga det i talarstolen heller. Nej. Och det är inte, jag kan säga nu ska vi inte bara sitta här och prata illa om, för det är inte bara Socialdemokraterna. Här är, alla övriga partier har faktiskt varit emot kameraövervakning.
Mm.
Ända fram till nu.
Ja.
Och nu är man helt plötsligt för och alltid varit.
Ja, ja. Då kan vi ju nästan, då ska vi nästan kunna säga så här, men se då till att få upp de där kamerorna ordentligt.
Ja, det tar lite tid faktiskt.
Ja.
Och någonting som också är ett komplement, då har vi sagt hela tiden, det är upplysta platser, att det finns lampor. I höstas tror jag det var, när jag var ute och gick med hunden, då var det nedsläckt på Vättinge gårdsväg hela vägen upp mot Krusboda torg där uppe, hela den mörka. Så att det är viktigt att vi har belysning i kommunen. Och många som ser dåligt kan ju få en liten hjälp att se var man sätter fötterna.
Redan för något år sedan så satte ju vi in i budgeten här för Sverigedemokraternas budget i alternativ i Tyresö, så skrev vi in ett program, kan vi kalla det för, eller flera punkter där vi hade ett antal åtgärder som vi tyckte var viktiga. Det var ju såklart, en av frågorna var ju såklart kameraövervakningen, sen hade vi det som du pratade om nu med belysning och mera säkra trygga platser, men sen har också ronderande ordningsvakter, väktare. Vi pratar även om framförallt att jobba hårt mot polismyndigheten att faktiskt få tillbaka en polisstation i Tyresö igen.
Ja, Tyresö har ju 45-46 000 invånare. Nu växer vi inte lika snabbt för att höjt skattetryck gör att kommunen inte blir så attraktiv. Vem kunde ana? Så att det gör ju att kommunplanen är väl att vi ska växa upp till 65 000 på några år till, vilket vi har hela tiden motsatt oss. Och hur ska vi kunna ha 65 000 invånare om vi inte har närmsta polisen ute på Värmdö och åker? Det håller inte. Vi måste ha en egen polisstation, men det är ju tyvärr inte en kommunala fråga. Men vi har ju drivit den länge och vi måste få en polisstation i Tyresö.
Ja, framförallt så måste man ju ha en aktiv lobbying mot myndigheten.
Det är väl det. Som jag har förstått det så, återigen, det här är ju faktiskt något som alla partier säger att stå bakom. Ja. Men det kanske finns en fråga i hur mycket man är beredd att jobba för det här och vilken intensitet som man driver den här frågan med.
Precis. Det är ju en viktig fråga som bör egentligen arbetas. Alla partier borde ha det med sig, att så fort man träffar företrädare på riksnivå till exempel och liknande, att man för fram de här sakerna. Är man styrande partiet i kommunen så måste man genom sina tjänstemän på något sätt trycka på myndighetssverige att det här behöver vi.
Ja.
Men det sker inte, det kan vi nog konstatera ganska säkert.
Inte i den, åtminstone inte som behövs.
Nej.
Hur kan man nå oss då, Henrik, om man vill bli medlem i Sverigedemokraterna? Eller bara
det får man jättegärna vara. Det är väldigt trevligt om man vill bli medlem. Men man kan ju faktiskt också bara besöka oss för att man är nyfiken och läsa mer. För det står ju allt det här vi pratar om, våra motioner, interpellationer, frågorna, allt vi gör i kommunfullmäktige, det finns på vår hemsida. Mm. Och adressen dit där, det är ganska enkel. tyrosoo.sd.se. Ja. Det är ganska enkelt.
Korrekt.
Där hittar man det. Man kan också följa oss på Facebook. Mm. Och det är bara att skriva in SD Tyresö så dyker vi upp där.
Ja, vi finns på Instagram.
Ja, det finns vi också. Ja. Samma sak där, det är bara att skriva Sverigedemokraterna SD Tyresö så kommer man hitta oss. Och sen kan man ju mejla oss.
Ja, och kan mejla oss på då tyreso@sd.se.
Så svarar vi.
Så svarar vi. Så
snabbt eller du det går. Kanske.
Jag kan svara, jag händer att jag svarar. Jag eller att Henrik svarar.
Ja, så är det.
Så. Ja, och hur ofta kommer vi sända det här programmet då, är tanken?
Vi har tänkt så här, att för att hålla det lite aktuellt ändå, även om det nu kan vara en viss fördröjning innan det här hamnar på slingan och jämfört med när vi spelar in det. Men vi försöker göra det ganska snart efter att ha varit kommunfullmäktige.
Mm.
Så nu är det till exempel måndagen efter kommunfullmäktige torsdags som vi spelar in det här.
Mm.
Och det är väl ungefär det. Så att, och det är, om jag inte missminner mig, är det 9 eller 10 kommunfullmäktige på ett år här?
Ja, ungefär.
Så det blev ju så många avsnitt. Så att, ja, en gång i månaden med ett uppehåll för sommaren skulle jag vilja säga.
Precis.
Det är vår målsättning på att spela in här. Kanske lite längre inför sommaren att vi gör ett mer än 30 minuter.
Ja, och vi kommer även ha valpresentation när vi närmar oss valet 2022. Så att de kommer vi att presentera våra kandidater på den här kanalen.
Kommer nog att presentera folk innan dess också. Vem som sitter i nämnderna för oss och så vidare. Så att, men gå gärna in och läs på vår hemsida. Eller kolla, håll koll på oss på Facebook. Gilla oss, skriv till oss.
Och då tackar vi för oss.
Ja, tack så mycket.
Pelle, Henrik och Tony.
Ja, på återhörande.
På återhörande.